Velkommen til en podcastserie fra EVTN Norge om Misjon 2030. Vi vil gjennom 7 episoder dele foredraget som ble holdt under åpningskonferansen Misjon 2030 i Trondheim 13. april. Misjon 2030 et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim Stift og EVTN Norge.
Ja, för det första är det väldigt roligt att komma hit tillsammans med min hustru Birgitta som står där nere. Så vi är väldigt glada för inbjudan hit. Min bakgrund väldigt kort. Jag kom till tro på Kristus 1970, länge sedan. Då var jag 19 år, så kan du räkna ut hur mycket jag är nu då. Så det har gått många år sedan dess. Men från en väldigt sekulariserad bakgrund. Och sen så småningom så flyttade jag till Uppsala för studier, tog en fil. kand. Och sen började läsa teologi och var studentpräst för Svenska kyrkan under några år, och så småningom kände hela tiden behovet av mer grundläggande bibelundervisning och var kommit in i den karismatiska rörelsen på den tiden. Startade Livets ord, som var en bibelskola, som blev en församling, som blev ett missionsarbete, och arbetade med detta i 30 år. Under de sista 10 åren så var det, ja, det var mycket frågor som dök upp. Det var mycket, vi startade och var med och hjälpte fram många församlingar, inte minst i gamla Sovjetunionen. Stort missionsarbete där, många hundratals församlingar. Hundratals församlingar betyder hundratals problem. Det är ju så med ledarskapsfrågor och så vidare. Och hela det, ska vi säga, den protestantiska problematiken på något sätt blev väldigt belyst på många olika sätt, utan att jag går in i det nu då. Men jag behövde söka svar för olika frågor. Auktoritet, vem har auktoritet, på vilken grund har auktoritet och var ligger den? Synen på Bibeln, synen på den lokala kyrkan, vad kyrkan är, kyrkans väsen och så vidare. Allt det här brottades jag med, inte teologiskt i första hand utan existentiellt, eftersom jag var i den situationen och arbetade med det här, inte minst missionsarbete. Och jag fick en del bra svar. Det var bara ett problem att svaret kom oftast från katolska böcker. Och det, för jag var ju inte katolik, och då hade jag hade alla de protestantiska, eller ska man säga, lutherska fördomarna om den katolska kyrkan, även om jag hade högkyrkliga vänner som kunde vara nog så fördomsfulla också i och för sig. Och det där var ett filter som jag steg för steg, eller vi ska säga, Birgitta, jag steg för steg såg och fick börja brottas med. Att på många punkter så hade jag fel, eller hade inte kunskap, eller hade fördomar. Och det resulterade i, eller vi träffade en del katoliker ofta ute i de olika länder vi var, och sen under en 3-årsperiod i Jerusalem där vi hade ett studiecenter. Och där träffade vi mycket katoliker på nära håll och var med i ekumeniska bönegrupper och träffade systrar i ett kloster som betydde mycket för oss, Betlehemsystrarna. Och det ledde till att vi började bli nyfikna på den katolska kyrkan. Så att det var först att upptäcka, sen att våga acceptera det man upptäcker, att våga börja närma sig det man har upptäckt, och sen det sista steget, förena sig med det. Det var vår väg då under, ska jag säga, 15 år. Jag har skrivit en bok som heter Den stora upptäckten, eller Den stora uppdagelsen, ja, stora uppdagelsen. Och jag hörde att det finns exemplar av den här uppe också i bokhandeln. Så att det berör vår resa till den katolska kyrkan. Så det är väl den korta versionen av varför vi står här idag. Vi har varit katoliker i 10 år och är väldigt tacksamma till Gud för att han tog oss på den här resan. Som ibland då naturligtvis blev kontroversiell med det stora arbete vi hade när vi valde då att lämna det för att uppta oss i den katolska kyrkan. Nu 10 år senare har vi varit på 40-årsjubileum på Livets ord, och det var väldigt gammal och glädje. Och det som var mycket upprört för 10 år sedan är inte alls på samma sätt. Så nu är det mer så här att vi är så goda vänner så de tycker du kan väl komma tillbaka. Förut var det mer, ge dig av. Men vi står där vi står och är jätteglada, mycket, mycket tacksamma för att vi får vara katoliker idag. Okej, okay. Då ska jag börja hålla ett föredrag och jag är nu tredje, fjärde personen och kommer alltså säga lite på många sätt samma sak. Kyrkan är ju både moder och magister och det moderliga har vi hört här idag. En magister ska ju repetera vet ni, för att så här, verkligen ska gå in. Så det blir min uppgift att repetera lite grann här och göra det på ett lite kanske annorlunda sätt när det gäller mission. Jag ser ju Birgitta-systrarna här, det är ju väldigt roligt tycker jag. Det är, vi kom, kan väl säga att det var Birgitta som drog oss i kyrkan. Och min Birgitta då höll ett föredrag för högkyrkliga präster. Var det förra året eller var det i år? Förra året. I Uppsala präster som är mycket högkyrkliga i den bemärkelsen att de menar att vi är ju egentligen den katolska kyrkan. Men då höll hon ett föredrag om hur vi upptäckte Birgitta, hur Birgitta drog oss till Maria och hur Maria drog oss till den katolska kyrkan. Och de uppskattade det väldigt mycket, dock inte så att de konverterade, men det var väldigt uppskattat i alla fall. Så Birgitta och Birgitta-systrarna har betytt mycket för oss. Jag menar, 1339 var ju heliga Birgitta i Trondheim tillsammans med sin man Ulf. Och min Birgitta och jag heter ju Ulf. Sen är det nog slut med liknelsen där. Alltså. Jag menar, Birgitta var ett helgon. Och min Birgitta är nästan ett, men jag är inte ett. Jag är inte så långt än. Men i vilket fall som helst så är det väldigt roligt att vara tillbaka tillsammans. Det är första gången vi är i Trondheim tillsammans på det här sättet. Så det är väldigt, väldigt fint att få vara här. Mission var det, ja. Kyrkan har alltid, ifrån att den föddes genom andens utgjutande, varit en missionerande kyrka. Både i sitt själva väsen och i sin kärnverksamhet. Den treenige guden är i sin natur sändande. Och ur Guds själva sändande natur så kommer missionens väsen, alltså vad mission är essentiellt. Mission är inte en aktivitet bland många andra. Det är inte någonting som en stressad kyrkoherde måste tränga in i sin redan överfyllda kalender. Det är något mycket mer än så. Och det finns något gåtfullt, något kraftfullt, något övernaturligt i hur den kristna tron har uppkommit och hur den har spridits över hela världen till varje kontinent, i princip till varje land i snart nu 2000 år. Och det är paradoxalt hur ofullkomliga människor har kunnat vittna, berätta om och föra vidare vad de själva hade varit med om i sina egna liv. Det är erfarenheter som är så olika från person till person, men som för alla som har varit med om detta så är det någonting mycket gemensamt som de har tillsammans. De vittnar också om samma sak genom historien, nämligen om det existentiella mötet med och efterföljelsen av den uppståndne Herren Jesus Kristus. Det här vittnesbördet om ett möte, det är ett vittnesbörd om ett möte och en tro som på så många sätt har förändrat och förvandlat människors liv under 2000 år och kommer att fortsätta att göra det. Påve Benedikt säger att det finns lika många vägar till Kristus som det finns människor. Och ändå säger han, finns det ytterst sett bara en enda väg till Gud? Nämligen genom honom som är vägen, sanningen och livet. Jesus Kristus, sann Gud och sann människa. Johannes 14:6. Och därför så är det om honom som vi har fått uppdraget, kallelsen, myndigheten och privilegiet att få berätta. Det kan upplevas som trångsynt, som något högmodigt kanske, fördomsfullt, triumfalistiskt, att i dagens värld uttrycka sig på detta något fyrkantiga sätt. Eller så är det så att evangelium, som ju är det glada budskapet om Jesus Kristus, i all denna glädje är en mycket allvarlig sak. Nämligen det som kristna i århundraden har kallat just för allvaret i salighetssaken. Uttryck som har använts mycket i Sverige. Med andra ord, att frälsningen genom Jesus Kristus är konkret. Det är en konkret verklighet. Och därmed, därför att den är konkret, därmed både sann och nödvändig för alla människor. Det betyder att den Jesus Kristus verkligen är, det han har gjort och det han vill och det han kan, är den enda verkliga och bestående räddningen för oss människor. Påve Paulus den sjätte säger i sin apostoliska förmaning i Evangelien Nuntiandi i paragraf 22. Det finns ingen sann evangelisation om inte Jesus av Nazarets namn, Jesu undervisning, Jesu liv, Jesu löften, Jesu kungarike och Jesu mysterium inte blir proklamerat. Så han är mycket tydlig på den här punkten. Det unika med den stora gåvan som evangelium berättar om. Detta evangelium som ju är de goda nyheterna om vår Herre Jesus Kristus. Som den katolska kyrkan har fått som ett unikt uppdrag att förvalta och förmedla. Detta uppdrag och denna gåva snarare, detta budskap, detta evangelium är en sådan dyrbar skatt och en underbar pärla gömd i åkern. Och den katolska kyrkan är genom sin apostolicitet, sin historiska kontinuitet, sin universalitet och sin sakramentalitet unikt utrustad med allt som behövs för att hjälpa människan att komma från död till liv. Det är vad katolska kyrkan handlar om. Och djupast sett så är det detta evangeliet som är lösningen för oss människor. Och evangeliet är inte en slags förenklad snabblösning till självhjälp. Men inte heller ett moraliserande pekfinger som säger hur man borde vara, men som man faktiskt inte är. Det är en gedigen, hållbar och långsiktig lösning. Det är ord som vi gärna använder. Media talar ofta om hållbarhet nu för tiden, sustainability. Här har vi något som verkligen har sustainability i sig, nämligen evangelium. Det är inte ett moraliserande pekfinger, utan det är en lösning på människans djupa problematik. Genom att Jesus Kristus med sitt liv och sin gärning på ett helt unikt sätt verkligen går till roten med vår existentiella grundidentitet som människa. Vi som alla är Guds skapelse, men som genom vår egen synd har gått vilse, gått bort ifrån Gud. Det är utifrån denna utgångspunkt, genom sin kärleksfulla nåd och barmhärtighet, som Gud förvandlar oss. När vi kommer till honom och våra liv, genom att vi i grunden blir förlåtna av vår synd, och att Gud förlåter oss vår synd, att han upprättar oss och ger som en gåva till oss ett nytt liv, ett helt nytt liv, ett överflödande liv, ett evigt liv. Så är evangeliets löften. Allt detta på grund av den unika kärleksgärning till oss i Kristus som Gud har gjort genom hans återlösande korsdöd och hans mirakulösa uppståndelse. Detta är unikt och en så stor gåva till oss alla. Därför finns det egentligen inte något värre man kan göra än att ignorera eller förfuska detta glada budskap om människans räddning i Kristus Jesus. Eller att underlåta att ta detta budskap på allvar eller att underlåta att föra det vidare. Då kommer det, om det är sant vad evangeliet innehåller och säger och vem Jesus är, då blir det genom att underlåta detta tragiska misstag och konsekvenser för många, många människor. Och därför är detta missionens stora uppgift, alla kristnas uppgift, vi har hört det redan här flera gånger idag, att vi med vårt vittnesbörd och med våra liv ska ta detta budskap om denna person, för det är inte bara budskapet, det är personen i budskapet det handlar om. Ta Jesus Kristus på allvar och leva ut det han vill att vi ska göra med stor glädje och iver. Föra det vidare. Med stor glädje och iver föra evangeliet vidare. Inte minst till nästa generation. Första missionärerna, kvinnorna vid den tomma graven. Sedan apostlarna som mötte den uppståndne, själv mötte honom. Får av honom en genom hela livet varande motivation. Att föra budskapet om Jesus Kristus vidare. De hade ju själva hört, de hade sett, de hade tagit, smakat på. De hade tagit på ordet som blivit kött och tog sin boning ibland oss. Och det var detta de skulle vittna och berätta om. Så Jesus Kristus är och förblir botemedlet för en mycket allvarlig och kronisk situation för människan. Nämligen vår hemlöshet, vår alienation inför tillvaron, vårt djupt liggande främlingskap inför livet och inför varandra, vår kollektiva egoism, vår krassa inomvärldsliga materialism och vår njutningslystnad, vår hopplöshet, meningslöshet och husvillhet i tillvaron och vår djupa existentiella rädsla inför den obevekligt kommande döden och vår vilsenhet inför livets mening. Finns det någon där ute som kan hjälpa oss? Himlen svarar ja, det gör det. Och alla Guds löften är ja och amen i Kristus Jesus. Idag är det år 2024. Och västvärlden där vi lever är sekulariserad, tämligen åtminstone. Kristendomen, menar somliga, är till synes döende, ålderstigen. Och enligt många är den helt otidsenlig och fullständigt ointressant. Den korsfäste kan möjligen få en lätt och mest pliktskyldigast huvudbugning. Eller ett något distraherat leende ifrån många när han i allt mediebrus vid någon kristen högtid råkar omnämnas i då offentliga. Som kristna så kan vi också lätt i detta något bistra andliga klimat inta en attityd av, som man brukar säga, krypa in i häcken. Att försöka vara precis som alla andra. Att inte sticka ut för mycket i en alltför negativ miljö. Vårt behov är ofta att framställa oss själva som fullständigt normala. Det kan dock bli lite malplacerat i en tid där det är det extrema som har blivit det normala. Det normala, mer eller mindre, är kastat på historiens soptipp. Vi kristna faller också lätt i någon form av dike. Antingen genom en nostalgisk längtan tillbaka till en mytologisk kristen högkultur som vi inbillar oss har existerat mer eller mindre problemfritt. Var aldrig problemfritt. Eller till en mytologisk framtid då någon stark förnyelsevåg ska svepa fram och ställa allt till rätta. Men vad vi egentligen gör, det är att vi så lätt flyr från vardagens trista nu. Skriften svarar oss med, citat, se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Andra Korinthierbrevet 6:2. Och ifrån Hebreerbrevet 3:7. Idag, om du hör hans röst, så förhärda dig inte. Idag är ju egentligen, trots nödvändigheten av vår djupa förankring i det förgångna och nödvändigheten av vår hoppfulla längtan till en evig framtid med Gud, idag är egentligen det enda vi har att utgå ifrån. Och idag är det som vi aktivt ska förvalta, det som Gud har gett oss. Idag betyder alltså här och nu, inte där och då. Det är alltså inte i andra omständigheter, utan här idag som möjligheterna finns. Det är inte i andra omständigheter, de omständigheter som vi ofta längtar bort till, som en slags andlig verklighetsflykt. Utan det är just i dessa omständigheter som vi har idag, kanske besvärliga omständigheter som vi lever med, med brist på så mycket som vi tycker att sakna, med motgång, med svårigheter, med motsägelse, gensägelse på alla möjliga sätt. Det är detta idag, i detta idag som är vårt nu, det är då som Herren hjälper oss, det är nu han hjälper oss. Idag är han den han säger sig vara. Och han säger, som ni har hört redan två gånger och nu får höra för den tredje gången idag, mig är given all makt i himlen och på jorden. Bara smaka på det. Mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er, och se, jag är med er alla dagar in till tidens ände, alltså idag och imorgon, när imorgon blir idag och idag blir igår, så är han imorgon idag med oss också. Och jag tror att det är någonting som måste sjunka in i oss. Och med detta är vi också kallade till den plats där vi precis är. Vi kanske skulle vilja vara någon annanstans. Till de personer vi har runt omkring oss. Vi kanske skulle välja några helt andra. Med de uppsättningar och gåvor som vi själva har. Vi ska kanske drömma att vi hade en helt annan uppsättning. Så vi kan på det hela taget vara gnälliga över det mesta i tillvaron. Och kanske behöver bli läkta i vår själ, botade. Och se på dem, den motstånd, de svårigheter, de brister som finns idag, som möjligheter, som kors vi ska bära, men också som möjligheter där vi kan verkligen faktiskt idag nå ut. Så idag måste vi och kan göra just detta, gå ut. Och han hjälper oss. Han hjälper oss att krypa ut ur vår fruktans gömställe. Vårt själviska lilla näste som vi har byggt omkring oss. Och istället göra det han vill att vi ska göra. Följ mig, säger han. Följ mig, så skall jag. Det är inte ett tungt bud, det är ett löfte om vad han ska göra. Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare. Då kommer vi till en fråga som har varit lite aktuellt här de här dagarna. Och det är ju, kan ett land bli kristet igen? Ett land som under lång tid fjärmat sig från den kristna tron, kan det åter kristnas? Och det beror ju naturligtvis lite på vad man lägger i dessa ord. Men principiellt sett, varför inte? Om nu Gud har all makt i himlen och på jorden. vilken lag finns det som säger att vi har fått en möjlighet och nu är den för evigt förlorad? Nej. Bara rent principiellt, rent teoretiskt. Ja, det är självklart att om Gud finns så kan han naturligtvis upprepa. Men kanske på ett litet annat sätt det han har gjort förut. Den katolska tron och den katolska kyrkan har ju i sig något unikt, som jag nämnde förut. Och detta unika kommer ju från kyrkans unika kallelse, det vill säga från apostoliciteten, från autenticiteten och från dess sakramentalitet med den heliga eukaristin i centrum där Jesus Kristus är. Och från den fullhet av tron som har blivit skänkt av nåd. Det var den katolska kyrkan som kom en gång till Norden. Och genom den katolska kyrkan så bröt man igenom steg för steg och Norden kristnades. Nej, alla var inte fromma då och alla tog inte tron på allvar. Men den kristna tron genomsyrade ändå både land och folk, både kultur och omgivning. Ibland blev den så småningom förytligad, ibland blev den överlastad, ibland blev den till och med korrumperad. Men ändå fanns den genomsyrade kristna kultur där genom den katolska kyrkans sakramentala närvaro, genom Guds ord och genom de heliga sakramenten. Och den påverkade både enskilda individer och hela folk och nationer. Man behöver inte säga antingen eller. Jag lärde mig det, jag sa det alltid som protestant, jag lärde mig som katolik. Jag behöver inte alltid säga antingen eller. Man kan säga både och. Både den personliga tron och det som strukturellt bygger upp och välsignar och hjälper nationer. Rötterna till detta, till vår historia, i vår historia, de finns kvar än idag. Och mer än så. Efter att kyrkan har blivit förföljd och förbjuden så finns nu den katolska kyrkan åter i landet. Att det skulle bli precis som det var i forntid och medeltid, så blir det inte. Men att den katolska tron kommer att finna sin autentiska identitet i vår tid i Norden, i Norge, det är jag faktiskt övertygad om. Hur ska då detta gå till? Ett steg i taget, en människa i sänder, en och en. Man skulle kunna säga att det finns lika många olika sätt att evangelisera och missionera, som vi hörde om så väldigt bra här förut, som det finns kristna som är villiga att göra det. Så vad som behövs, det är ett fördjupat och tydligt myndigförklarande av lekmännen. Vad som behövs är en mobilisering av alla, inte bara experterna. Vad som behövs är att präster och lekmän, som är skapade för att komplettera varandra, verkligen lever ut, vågar leva ut detta i ömsesidig kärlek och gemenskap. Lever ut detta tillsammans. Vad som behövs är skapandet av en evangeliserande kultur i den lokala församlingen. Och vad som behövs är att den enskilde katoliken förstår att han och hon kan vittna, är villig att lära sig mer om detta, olika detaljer som finns om detta. Men det jag talar om idag handlar inte om tekniker och knep, det handlar om en djupliggande motivation bakom det hela. Och att man i detta, att man är villig att lära sig mer eller våga sträcka sig ut, är öppen att följa Jesus Kristus på denna själavinnandets väg. Och inte bara förblir i den andliga konsumtionens passivitet, utan vågar gå utgivandets och också offrandets väg. Det innebär att i vardagen ge plats för och vara villig att konkret offra sig. Ge av sin tid, ge av sin energi, sitt intresse för andra människor, för de som söker, för de som frågar, för de som är vilse, för de som är utanför kyrkans murar. Det dokumenterat bästa sättet, det hörde vi också om förut idag, att vinna människor för Gud, det är genom vänskap. Inte vänskap som en manipulerande metod, utan vänskap som ett uttryck för Kristi kärlek. För då skapas ett förtroende mellan människor. Samtal kan inledas. Man börjar lyssna på varandra. Man börjar till och med våga lära av varandra. När människor vågar öppna sig, och det gör man för vänner, då kan de viktiga frågorna börja ställas. Det finns undersökningar, många flertal undersökningar om det här, men de allra flesta som har kommit till tro utifrån kanske, men även i kyrkan, har gjort det just genom en vän eller en bekant som man har, som man litar på eller som man tycker om. Det är absolut bästa metoden. Och när de viktiga frågorna börjar ställas, då blir det som en katolsk kristen, då blir det mer att svara på frågor och peka framåt och peka på olika möjligheter än att debattera, konfrontera och predika. Samtalsgrupper, vardagsgemenskap, personliga vänskapsrelationer. Och en sakta men medveten inkulturation, och den behövs, inkulturation in i den katolska tron och dess kultur, ger mycket frukt. Och sen inte minst efter någon har kommit till tro, eller någon har konverterat, eller blivit upptagen i den katolska kyrkan. Och nu har vi, kanske Norge också är det så, i Sverige har vi glädjen att ha människor som söker sig till den katolska kyrkan med noll religiös erfarenhet bakom sig. Vet ingenting. Kommer ändå in och blir katoliker. Det är väldigt roligt. Men när vi väl har kommit in, så måste den enskilde som har kommit in få en fortsatt formering. Och också något form av, och inte minst konvertiter, någon form av formering, mentorskap. Då kan det bli verkligt bestående frukt. Och det är ett viktigt område, tror jag, att lägga tid på. Till sist vill jag nämna om St. John Henry Newman. Han blev helgonförklarad som påve Franciscus 13 oktober 2019. Och han har skrivit några viktiga saker. Inte minst en predikan han höll om upprättelsen av den katolska tron i England. Och det här är några utdrag bara utplockade ur hans predikan The Second Spring. Den andra våren, som han höll på Oscott College, som var det första katolska colleges seminariet när katolska tron blev restaurerad, kom tillbaka igen. I Birmingham talade han i Oscott College 1850, efter det att den katolska kyrkan hade återblivit tillåten att vara territoriell kyrka med stift i England. Och predikanden bygger på Höga visan, kapitel 2, vers 10 och 12. Stå upp, min älskade, du sköna, och kom. Se, vintern är förliden. Regntiden är över. Den är förbi. Blommorna visar sig på marken. Turturduvans röst hörs åter i vårt land. Så säger John Henry Newman. Det gamla har återkommit. Det som är dött lever igen. Troner har störtats. Och de reste sig aldrig igen. Babylon var stort, och Tyrus och Egypten och Nineve. Och de kommer aldrig att bli stora igen. Men den engelska kyrkan, säger han, och då menar han den katolska. Men så att jag har lagt till ordet katolsk för att det ska bli förståeligt. Men den engelska katolska kyrkan var. Och så var den engelska katolska kyrkan inte mer. Och den engelska katolska kyrkan var till igen. Det är som det har kommit en andra vår. Det är en upprättelse i den moraliska världen, på samma sätt som sådant händer i den fysiska. Säger något väldigt intressant här. Den upplivande principen ifrån Sankt Petrus skugga. Ni vet apostlagärningarna, där Petrus går och skuggan faller på de sjuka och de blir botade. Den upplivande skuggan av Sankt Petrus och nåden från förlossaren hade lämnat Den urgamla kyrkan blev som ett lik som förpestade luften, han talade om reformationstiden. Som förpestade luften som den en gång vederkvickt och allt verkade förlorat. Präster blev martyrer, hädelse florerade, templen blev profanerade och förstörda. Kyrkan förföll i ruiner och vanrykte. Några familjer fanns som möttes i smyg bakom stängda portar och dörrar. Bara en handfull individer, föraktade av det övriga samhället, avskurna ifrån samhällets övriga invånare. Fallet var stort och kontrasten lika så. Kontrasten mellan kyrkan i sin härlighet och det tillstånd som hon befann sig i under början av 1800-talet. Ingen skulle tro, ingen skulle kunna profetera om dess återupprättelse igen. Efter naturens ordning så förfaller allt som dör. Men efter nådens ordning kan det resa sig upp igen och få nytt liv. Vem kan hoppas på sådana mirakler igen? Själv ser jag, säger han, i historien ingen parallell till detta. Hur kan det då hända igen i vårt land? Och så citerar jag honom. Det är dags för din besökelse, säger han till landet. Stå upp, Maria. Gå i din kyrka upp i det Nordanland som en gång var ditt eget land och ta i besittning det land som inte känner dig. Och så säger han mer. Det är inte Guds väg att stora välsignelser ska komma utan att det först finns offer av stora lidanden. Var inte varje tår som rann, han tänker tillbaka på förföljelserna från reformationen framåt i Englands historia, och vi kan se det i andra länder, våra egna länder. Var inte varje tår som rann, var varje droppe blod som utgjöts en säd för en framtida skörd, när de som sådde i sorg skulle få skörda med jubel. Ett vet jag, att så som din dag är, så ska din kraft också vara. I Kristi namn är det som vi kan göra det som vi i vår natur inte förmår att göra, säger John Henry Newman. Men genom helgonens förböner, säger han, genom Guds folks botgörning och genom goda gärningar, genom sina böner, så kommer vi att bli burna av mäktiga nådesvågor ut ur oss själva och in i nådens fullhet, vare sig vi är villiga eller inte. Slut citat. Så till sist vill jag då tillägga, vad är det han säger? Med andra ord, tron, den av Gud givna tron, den katolska tron, sträcker sig och längtar efter det ögat, känslorna och förståndet inte kan eller vill acceptera. Att ett land skulle kunna födas igen. Att den katolska tron i alldeles sakramentala fullhet skulle kunna återkomma till ett land där den jagas bort och till synes i århundraden hade varit försvunnen. Men där rötterna under ytan ännu finns kvar. Där nya generationer, okunniga om allt som har skett fordom, ändå återvänder till denna sanna tro och återknyts till dess rötter. Där det offer som behagar Gud finns, både på altaret och i det troendes hjärtan. Och där offret finns, där är ingenting omöjligt för Gud. Norden tillhör Kristus, Maria och helgonen. Genom honom som köpte Norden med sitt eget blod, Kristus. Genom Maria, hennes förböner som gav oss vår frälsare. Och genom helgonens uthålliga offer, de som led och stred för den katolska tron på nordisk mark. Även de som vi inte vet något om. Så kan man, men på ett annorlunda sätt än förr, nu se hur den katolska tron återvinner terräng. Inte triumferande utan genom att betjäna Nordens folk med frälsningens samma sanna budskap och erfarenhet. Men bara genom kärleken som tror och förtröstar. Bara genom kärleken som strider. Bara genom kärleken som vågar lida. Bara genom kärleken som offrar och lyder Gud. I bön och i bot när han talar till oss. Gud är en Gud som talar till sitt folk. Genom detta kan det bli möjligt. Och många människor kommer då att fröjda sig i Norge, i Sverige, i Danmark, i Norden. Vi räknar in Finland också. på Island. Varför inte? Många människor kommer att fröjda sig. Kanske dock inte alla. Men så har det alltid varit. Alltså tror jag att vi kan ha en bibliskt, en i den katolska uppenbarelsen, ingjuten och befäst optimism om att det Gud har påbörjat ska han också fullborda även här i Norden. Vi är syndare. Nordiska folken är stora syndare. Gud har tagit våra synder på sig själv i Kristus Jesus på korset. Och det blodet talar om nåd, talar om liv. Och det livet har kyrkan ansvaret för att förmedla till alla människor, inte bara till sina egna. Jag ska avslutningsvis bara säga att jag har skrivit en liten bok, praktisk bok, Vänner emellan, som handlar om hur man i en lokal katolsk församling kan utveckla församlingsrelaterad vardags- och vänskapsevangelisation. Den finns tyvärr inte på norska, men man kan ju hoppas att det också kan komma så småningom. Tack ska ni ha.
Du har nu hört ett av föredragen i Mission 2030-serien. För att vi ska kunna driva mission i Norge är vi avhängiga av din stötte. Hjälp oss att sprida evangeliet med en gave på Vips till 65 02 12.